Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Olösta mord, Biggie och Tupac, del 6. Jag heter David Oskarsson och det är jag som har skrivit det här avsnittet. Varning! Olösta mords avsnittsserie om Biggie och Tupac kommer innehålla noggranna beskrivningar av hur brutala skjutmord sargar en människas kropp. Beskrivningar av våld samt våldtäkter och sexuellt ofredande kommer även det att förekomma. Också språk som av många kan uppfattas som stötande. Om du är minsta känslig för innehåll av detta slag, överväg då att lyssna på ett annat avsnitt. Obs om språket i avsnitten. Vi har gjort tämligen försvenskade översättningar av många av de uttalandena som rapparna gjort, som inte är helt i enlighet med vad de faktiskt säger. Detta för att det ska bli enklare att förstå för dig som lyssnar. Många slanguttryck saknar perfekta motsvarigheter på svenska. I förra avsnittet lämnade vi Tupac, Suge Knight och resten av Death Row-gänget när de precis sett klart en boxningsmatch mellan Mike Tyson och Bruce Seldon på MGM Arena i Las Vegas. Tupac ville ta med sig Suge Knight och resten av Death Row-gänget backstage för att mingla med Tyson, men så blev det inte. Vi måste dra nu, sa Suge Knight. Men jag gratulerar alltid Mike personligen efter en match, svarade Tupac. Detta skulle bli första gången jag inte gör det i såna fall. Men Suge var bestämd. Han tog Tupac i ena armen och började gå iväg med honom. Inte våldsamt, men onekligen på ett sätt som skulle kunna uppfattas som förminskande. Kanske särskilt av en världsberömd rappare med ett enormt ego. När de kom ut i lobbyn var Suge dock kärvänlig och lade armen om Tupac. Efter dem gick flera från Death Row-gänget, varav flera var Bloods-medlemmar, liksom Suge själv. Plötsligt gick en av Bloods-killarna i kapp Tupac med raska steg och började viska i hans öra. Killen i fråga var Trevon Trey Lane, och det han förklarade för Tupac var att det på andra sidan rummet i lobbyn stod en annan person. En person vid namn Orlando Baby Lane Anderson. Orlando var en medlem i det konkurrerande Crips-gänget. Men inte bara det. Orlando hade, tillsammans med ett par andra Crips, hoppat på Travon Trey Lane i en skobutik i köpcentrumet Lakewood Mall i LA bara några månader tidigare. Travon hade blivit misshandlad och bestulen på ett smycke han burit kring sin hals. En guldmedaljong med Death Row-logotypen. Ni vet den när det är en man med huva över huvudet som sitter i elektriska stolen. Tupac agerade utan att blinka, antagligen uppeldad av den boxningsmatch som han nyss hade bevittnat. Han joggade över till Orlando, med Chug och de andra i hasorna. När han kommit fram till honom frågade han: "Är du från södern eller?" Innan Orlando hade hunnit svara hade Tupac boxat honom rätt i ansiktet. Orlando föll till golvet. Och när han gjorde det rusade Chug och de andra fram och hjälpte Tupac med den svåra misshandel som nu påbörjats. Orlando fick motta både slag och sparkar. Det finns en videoinspelning av detta från MGM-arenans säkerhetskameror. Denna går att se på till exempel YouTube och i flera av de dokumentärer som handlar om Tupac och Biggie. Runt sin hals bar Tupac vid detta tillfälle en medaljong som det stod Euphanasia på, Tupacs nya produktionsbolag. I tumultet föll denna medaljong från sin kedja och när Tupac böjde sig ner för att plocka upp den såg en av Tupacs livvakter, Frank Alexander, sin möjlighet att snabbt avlägsna världsstjärnan från det kaotiska slagsmålet. Han plockade upp Tupac, som inte var beredd på det, och började sedan bära honom mot utgången. I samma stund ropade Suge Knight åt alla sina lakejer att det var dags att sticka. Och de sprang alla åt olika håll och Suge följde efter Tupac och livvakten. Efter det bar det raka vägen av till hotellet Luxor, där Tupac bodde under vistelsen tillsammans med sin partner Kidada Jones. Enligt vad livvakten Frank Alexander berättat stod Kidada och fnissade medan Tupac berättade för henne om vad som hade hänt. Som att hon tyckte hela gangstergrejen var häftig. Av någon anledning bjöd inte Tupac med sig Kidada till den fest som han nu skulle besöka på Suge Knights nattklubb, 662 Club. Enligt dokumentären Murder Rap från 2015 ville inte Tupac att Kidada skulle följa med på grund av att, citat, "det skulle vara för farligt ute på gatorna", slutcitat, efter incidenten på MGM-arenan. Efter att ha bytt om till nya kläder lämnade Tupac hotellet tillsammans med sin livvakt.
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to 1 full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full important safety information, visit Juvederm.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Nere på gatan väntade Shug och resten av Death Row-gänget med ett antal bilar vid sin sida. Dessa skulle utgöra en karavan på väg till klubben. Shug förkunnade dock att de först skulle svänga förbi hans villa på Santa Monica Boulevard och uppehålla sig där en stund så att de skulle kunna göra en grandios entré något senare. Lite enligt fint folk kommer sent-parollen. Enligt boken El Labyrinth ville Tupac köra sin egen Hummer Jeep med sin livvakt Frank Alexander i passagerarsätet och två av hans förtrogna rapkollegor från gruppen Outlaws i baksätet. Men Shug förklarade att det gick inte för sig, då han och Tupac hade privata affärer att diskutera. Detta, menade Shug, kunde de göra bäst i enrum i Shugs egen bil, en splitterny BMW. Källorna går ibland isär om vems bil BMWn faktiskt var. I vissa källor beskrivs det som Tupacs bil, trots att Shug körde, ibland som Shugs bil, och ibland undviks det helt och hållet att nämna hur det förhåller sig. Vi kommer från och med nu referera till den svarta BMWn som Shugs bil. Vi kan dock även tillägga att den Hummer Jeep som tillhörde Tupac, som han egentligen vill åka med, ibland beskrivs som hans flickvän Kidada Jones bil. Väl framme vid Shugs villa visade Shug upp alla nya renoveringsdetaljer. Han hade bland annat låtit måla Death Row Records logotyp i rött på botten av sin pool. Inne i huset hade han röda heltäckningsmattor i varje rum. En kort tid senare formerades bilkaravanen, bestående av märken som Mercedes, BMW, Cadillac och Lexus, och började köra mot 662 Club. I Shug Knights bil, den svarta BMWn, brassades det på med det som skulle bli Tupacs nästkommande skiva, The Don Killuminati, The Seven Day Theory, som Tupac tänkt att han skulle släppa under sitt nya artistnamn, Machiavelli. Faktum var att de spelade musiken så högt i bilstereon att Frank Alexander, alltså Tupacs livvakt som körde i en bil bakom dem, tyckte sig kunna känna vibrationerna i marken. Bevisligen spelade de musiken mycket högt, för efter bara någon kilometer på färdvägen blev Shug stoppad av en polis på cykel. Detta var på Las Vegas Boulevard. Källorna skiljer sig åt i frågan om det var en eller flera poliser, men vi utgår nu ifrån att det bara var en. Denne polis anmodade gentlemännen i bilen att skruva ned ljudvolymen. De fick även en varning för att vid tillfället inte ha haft registreringsskyltar på bilen. Men efter att ha sänkt volymen fick de sedan köra vidare. På väg mot Las Vegas Strip, även känd som bara The Strip, en av stadens huvudgator, körde Shug mot rött innan han svängde in på gatan Flamingo Road. Detta fick alla andra i bilkaravanen att förstå att de skulle göra entré på 662 Club via huvudingången och inte via bakdörrarna. När bilkaravanen närmade sig Maxim Hotel på Flamingo Road hade den fått ett följe av flera bilar med unga, lättklädda kvinnor som gjorde allt för att påkalla karavanens uppmärksamhet. De förstod, tvivelsutan, att det var Tupac som var på väg till 662 Club och de hoppades på att få bli en del av entouraget. Shug stannade vid ett rödljus på Corval Lane med Cadillacen i karavanen framför sig. Den kördes av Shugs vän, bladsmedlemmen K-Dub, ibland även kallad K-Dub. Så det är alltså K-Dub med Dub som är duva och eller K-Dub. Dub som i musikstilen dubstep. När Shug och Tupac satt och väntade på att det skulle slå om till grönt körde en Chrysler upp på den högra sidan av Shugs svarta BMW. I Chryslern satt fyra unga kvinnor, även de väl medvetna om vem Tupac var, och såg in i BMWn med leende ögon. Klockan 23.15 kom en vit fyradörrars Cadillac körandes bakom Shugs svarta BMW som fortfarande stod vid rödljuset. Cadillacen körde på den högra sidan av BMWns samtidigt som dess vänstra bakruta vevades ned. Denna Cadillac kom alltså bakom Chryslern som de fyra unga kvinnorna satt i. När Chryslern körde förbi den svarta BMWn med Shug och Tupac fram till rödljuset körde den vita Cadillacen upp jämsides med Tupac och Shug och ut ur det nedvevade fönstret på Cadillacens vänstra sida sträcktes en arm. Och armens hand höll i en Smith & Wesson Glockpistol. 9 höga smällar ekar genom den mörka Las Vegas-kvällen. Tupacs livvakt Frank Alexander kastade sig ut ur sin bil och började springa mot den vita Cadillacen. Men den vita Cadillacen körde vidare, trängde sig förbi Chryslern framför och försvann i natten. Shugs svarta BMW gjorde en U-sväng direkt mot den mötande trafiken och lämnade platsen. Detta med 2 av däcken på bilen sönderskjutna. Livvakten Frank hoppade återigen in i sin bil och satte efter Shug och Tupac. Shug gjorde sitt bästa för att parera all mötande trafik och lyckades. Men till slut kraschade han in i en betongmur nära The Strip. Närmare bestämt ska det här ha varit vid korsningen Las Vegas Boulevard och Harmon Avenue. Den vilda flykten var nu över. Shug vände sig till Tupac och frågade: "Är du träffad?" Tupac svarade: "Jag är träffad." Bakom den svarta kraschade BMWn kom nu ett par cyklande poliser som följt efter Shug och Tupac ett tag under flykten och som hade haft den goda framförhållningen att både ringa efter backup och ambulanser under tiden. De andra bilarna från karavanen var alldeles i närheten. På bara någon minut myllrade platsen av poliser och de tvingade alla män i bilarna att kliva ut och lägga sig framstupa på marken. När Shug klev ut ur bilen rann blodet ymnigt från hans huvud. Han ropade till polisen: "Jag har blivit träffad i huvudet!" Men Shug fick ändå lägga sig ned på marken, som alla andra. Tupac däremot kunde inte ta sig ut ur bilen. Han var för illa däran. När ambulanspersonalen kom fram till honom kunde de se att hans andning var ytlig och att han pendlade mellan medvetande och medvetslöshet. Tupac mumlade för sig själv: "Måste hålla ögonen öppna." Det var Shug och livvakten Frank som lyfte ut Tupac ur bilen. Tupac sa: "Jag kan inte andas." Tupac placerades på en bår och lades in i ambulansen. Shug kom med honom. Ambulansen körde sedan i ilfart till University Medical Center of Southern Nevada. Väl framme på sjukhuset kunde läkarna konstatera att Tupac var i ett extremt dåligt skick och att det i en allt för snabb takt bara blev värre och värre. Han hade förlorat en ansenlig mängd blod. Av de 9 skotten som avlossats mot den svarta BMWn hade Tupac blivit träffad av 4 skott. 2 av kulorna hade tagit i hans bröst. 1 skott hade träffat honom i armen, eller specifikt i ett finger på den högra handen. Och det sista och fjärde hade träffat honom i låret. En av kulorna som perforerat Tupacs bröstkorg hade slitit sönder hans högra lunga. Detta var vad som gjorde att Tupac fick känslan av att inte kunna andas. Och detta var den mest akuta komplikationen som genast behövde ses över. Lungan skulle behöva opereras ut. Shug Knight, som klivit ur BMWn med blod strilande från huvudet, hade inte blivit träffad av några kulor. Det var splitter från kulorna och delar av bilen som trasat sönder som endast hade gett honom ytliga och lindriga skador. När Tupac skjutsades in i operationssalen sade han upprepade gånger: "Jag dör. Jag dör."
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Den sönderslitna lungan opererades ut. Kroppen fick dräneras på 2 liter blod som hade läckt ut internt. Därefter fick Tupac en respirator för att hålla honom vid liv. Ett problem mitt i allt var att så fort Tupac vaknat efter operationen försökte han kliva ut ur sängen, trots sitt usla skick. Var han lika ointresserad av att befinna sig på sjukhuset som efter skjutningen på Quad Studios 1994. På grund av den allvarligt skadade Tupacs ovilja att ta det lugnt försatte läkarna honom i en läkemedelsinducerad koma. Han skulle inte ha en chans att överleva om han försökte vara uppe på benen och låtsas som om ingenting hade hänt. Familj och vänner hade nu kommit till sjukhuset för att vaka över Tupac. Bland dessa återfanns hans mamma, Afeni Shakur, Mike Tyson, pastor Al Sharpton, en mycket känd publikfigur som än idag kämpar för afroamerikanska människors rättigheter i USA och som har en ambivalent relation till hiphop-communityt, och även artisten MC Hammer, som var en god vän till Tupac. Och på plats fanns även Suge Knight och resten av alla i Death Row-gänget. Och nu satt alltså även Suge Knight vid Tupacs sida. En annan person som besökte Tupac, oklart i vilket sällskap, var Compton-polisen Kevin Hackey. Denne man betedde sig märkligt på platsen. Han gick runt och frågade anhöriga och närvarande om alla möjliga saker och bedömdes till slut av läkarpersonalen att vara ett citat störande moment, slutcitat. Enligt uppgift ska Hackey också ha utgett sig för att vara FBI-agent. Han blev avvisad från platsen. Vi kommer prata mer om Kevin Hackey senare. Under de dagar som följde hade Tupac inte bara sina nära och kära vid sin sida. Läkarteamet behövde bevaka honom dygnet runt. De inre blödningarna tycktes aldrig ta slut. När överläkaren på traumacentralen där Tupac befann sig blev intervjuad i media förklarade han att Tupac var extremt svårt skadad. Att det rörde sig om dödliga skador och att endast 1 av 5 med den här sortens skador brukade överleva. Medlemmar från Tupacs entourage Outlaws fanns i sjukhusets omedelbara närhet och höll vakt ifall de som skjutit mot Tupac och Suge Knight skulle få för sig att dyka upp på University Medical Center för att avsluta vad de påbörjat. En annan person bland de som vakade över Tupac var hans flickvän, Kirara Jones. På en CD-spelare in till sängen spelade hon artisten Don McLeans låt Vincent, vilket fick Tupac att vid ett tillfälle öppna sina svullna och kladdiga ögon. Kidada sade då till Tupac att hon älskade honom. På eftermiddagen den 13 september 1996, 6 dagar efter själva skjutningen den 7, började Tupacs tillstånd kraftigt försämras. Han fick ett hjärtstopp. Läkarna lyckades få igång hjärtat igen, men de inre blödningarna tycktes inte avta. Sedan fick Tupac ytterligare ett hjärtstopp. Vid det här laget var det inte sannolikt att Tupac skulle vakna igen, även om hans tillstånd skulle kunna stabiliseras. Men även att lyckas med det bedömdes som ytterst osannolikt. Så det var alltså nu som Tupacs mamma, Afeni, fattade beslutet att läkarna skulle upphöra med de livsuppehållande åtgärderna. Tupac Amaru Shakur, född Lesane Parrish Crooks, blev dödförklarad 16.03 på eftermiddagen, fredagen den 13 september 1996. Han blev 25 år gammal. Den omhuldade och kontroversiella gangsterrapparens bortgång blev en världsnyhet. I USA blev det framförallt ett fokus på att denna händelse var en direkt följd av den långvariga fejden mellan New York i öst och Los Angeles i väst. Men exakt vad det var som hade hänt var något av ett mysterium. Flera människor hade iakttagit den vita Cadillacen. Flera kunde säga att det var fyra unga svarta män som suttit i den. Och flera hade sett bilens vänstra bakruta vevas ner, varpå handen med Glocken hade kommit ut. Men ingen hade kunnat identifiera de unga männen i bilen. Och frågan är hur många i Tupacs och Suge Knights entourage som var verkligt samarbetsvilliga med polisen. Det hör till gangsterkulturen att man inte källar, inte ens när det kommer till ens fiender. Konflikter ska göras upp på gatan, gängmedlemmar emellan. Officiellt, när Suge Knight förhördes om det som skett, sade han både att han inte sett något eller visste något. Men många år senare, när han förklarade att han fortfarande inte visste vem som hade skjutit mot honom och Tupac, sade han: "Men även om jag visste det, skulle jag inte yppa ett ord om det till snuten." I nästa avsnitt kommer vi berätta mer om hur nyheten om mordet på Tupac togs emot av omvärlden och även hur händelsen skulle komma att påverka fejden mellan öst och väst. För det säger ju sig självt att mordet på Tupac dessvärre blev den bensinen på brasan som många hade befarat. Dessutom kommer vi börja berätta om hur Biggies liv fortsatte fram till hans sista dag i livet, för att sedan ägna de sista avsnitten åt de teorier som försöker förklara vad som faktiskt hände och vilka det egentligen var som mördade Biggie och Tupac. Maila oss dina teorier om fallen som vi tar upp på simwaypodcast@gmail.com. Det är alltså zimwaypodcast@gmail.com. Jag som har skrivit och läst det här avsnittet heter David Oskarsson. Tack till Eva Martinsson för klippningen. Tack till Tripnaha för låten Immune som ni hör i början och slutet av varje avsnitt. Och ett stort tack till dig för att du lyssnar på Olösta mord.